Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ett nytt avsnitt av Norrlandspäron är på intåg, podden där vi pratar föräldraskap i Norrland. Jag heter Jenny Li och är själv trebarnsmamma och bor i den fantastiskt fina staden Östersund mitt i landet. Det här blir andra avsnittet av Norrlandspäron och jag vore så himla glad om ni orkar ta er lite tid att skriva en recension. Vad tycker ni om podden? Tipsa gärna vidare podden till någon du tycker bör lyssna på den. Och är det så att du själv vill ställa lite frågor till mina gäster så går du in på Facebook och söker på Norrlandspäron. Där kommer jag nämligen hålla dig uppdaterad om vad som händer, vilka jag träffar, när jag träffar dem, vad ska vi prata om, skicka in förslag på vilka gäster du vill att jag ska prata med. Och jag tänker så här, alltså om vi blir ett riktigt härligt gäng där inne så kan vi kanske bolla sånt som andra föräldrar inte förstår om man inte bor i Norrland. Till exempel, är det okej att ta skoten till förskolan? Idag så ska vi prata om ett ämne som faktiskt är en av anledningarna till att jag startar den här podden, nämligen förlossningsvården här uppe i Norrland. Jag har bjudit in Anna Marika som själv har fött sin son på Sollefteå BB, men bara några veckor senare så stängde Sollefteå BB. Och tillsammans med flera andra så drog hon igång BB-ockupationen. Vi kommer att prata om vad BB-ockupationen är, om hennes förlossning och upplevelse på BB i Sollefteå och om hur man som förälder idag kan ha över 3 timmar med bil på dåliga vägar utan mottagning för att ta sig till en förlossning. Och trots detta, varför väljer man att bo i Norrland? Vad är det som är så fantastiskt med att vara förälder här uppe i våra gröna skogar? Nu sätter vi igång andra avsnittet av Norrlandspäron med Anna Marika Ek.
Idag är min son drygt 9 veckor och jag är otroligt glad över det val jag gjorde inför hans födelse. Jag och min sambo bor i Långsele. Vi har alltså drygt 1 mil till sjukhuset i Sollefteå till för detta BB i Sollefteå. Vi fick i november 2016 den otroligt glada nyheten att vi skulle bli föräldrar. Men sakta men säkert så övergick glädjen till helt andra känslor. Vi fick snart inse att vi inte skulle få föda i Sollefteå, utan våra alternativ skulle antingen vara Sundsvall eller Örnsköldsvik. 10 långa mil att åka. Det kändes fruktansvärt. Jag vet inte hur många kvällar jag satt i tårar, oroandes över hur allt skulle gå. Och allt eftersom så fick man dessutom se artikel efter artikel om bilförlossningar och eventuella komplikationer som kan hinna uppstå om man har för långt till BB när det är dags att föda. Jag fick minst sagt panik. Mitt i kaoset fanns självklart fortfarande glädjen över att själva graviditeten och det annalkande moderskapet. Men när jag tänkte tillbaka så var det överväldigande känslorna man hade väldigt negativa och jobbiga. Så ska det verkligen inte behöva vara. En tid in i graviditeten började vi komma till ro med tanken om att vi skulle få åka dessa extra mil. Men då kom nästa slag. Man fick läsa dagligen om hur det började bli överfullt både på förlossningarna i Övik och Sundsvall. Övik fick börja gå ut med att det måste börja säga stopp till mammor som skulle föda där på grund av platsbrist. Så i den här oerhörda stressen som min kropp redan var utsatt för tillkom då ännu en stor rädsla. Vad skulle hända om vi hinner köra alla dessa extra mil? Men när vi kommer fram så finns det ingen plats. Inga resurser att ta hand om mig som redan var tillräckligt rädd av att bara vara förstföderska. Än en gång satt man där med tårfyllda ögon och var räddare än jag någonsin har varit förut. Livrädd för den dagen som skulle bli den största och viktigaste i mitt liv. Livrädd och så himla orolig, istället för glad och exalterad. Hur ska vi lösa detta i slutet av graviditeten? Var skulle vi ta i vägen för att minska alla dessa stora risker när det äntligen var dags? Slutligen hittade vi en lösning som vi la alla våra förhoppningar på, nämligen att åka till ett annat län. Vi bokade in oss att bo hos sambons bror i Umeå, veckan innan och veckan efter beräknat förlossningsdatum. Sambon fick planera in sin semester för att passa detta så att vi skulle kunna vara hemifrån så pass länge. Och vi skulle så åka upp till Umeå där vi skulle endast ha 10 minuter till förlossningen. Skulle jag hinna föda Umeå under dessa inplanerade veckor? Eller skulle det ändå resultera i att jag skulle få åka dessa orosfyllda mil till Sundsvall eller Övik? 2 dagar över BF, en tisdag eftermiddag, gick mitt vatten och vi åkte in. Efter 10 minuter var vi väl framme på förlossningen. Där konstaterade jag att jag hade haft vattenavgång och de mätte kurvor på magen. Värkarbetet hade då inte startat utan svaga sammandragningar var allt som hände. Jag fick veta att jag skulle få åka hem igen och att jag troligtvis skulle bli igångsatt kommande dag, om det inte hade startat av sig själv. Så vi åkte hem igen, 10 minuter tillbaka till bostaden som vi hade hyrt in oss i, och sen var allt bara att vänta. Vid det här laget hade jag redan många gånger hunnit tänka på vad som skulle ha skett och hur det hade sett ut om vi hade varit hemma i Långsele. Hur vi då skulle ha fått åka hela vägen till Sundsvall eller Övik för ett konstaterande och för att då sen åka hem och återkomma nästa dag. Skulle kroppen ha reagerat på samma sätt om jag istället hade suttit de långa sträckorna fram och tillbaka? Eller hade stressen ökat risken för komplikationer och kanske till och med framkallat en eventuell bilfödsel? Onsdag morgon ringde jag in till förlossningen i Umeå och talade om att jag hade tätt mellan smärtorna. I mina ögon kunde det lika gärna vara dags att föda när som helst. Men så var inte fallet, för jag var inte alls öppen och redo att föda. Dock så hade jag väldigt täta förvärkar, så jag skulle få stanna kvar på avdelningen för att bli igångsatt lite senare. Efter att jag blev tilldelat ett rum fick 2 sprutor för att kunna slappna av och förhoppningsvis få lite sömn innan igångsättningen. Det kändes otroligt skönt att bli så väl omhändertagen. Som om det fanns all tid i världen och jag kunde äntligen börja slappna av. Inte på grund av sprutorna utan även för att jag då kände att det här kommer gå. Jag hade min sambo vid min sida, inte i förarsätet på våran bil, körandes i allt för hög hastighet. Jag kommer ihåg att jag låg och tänkte på vägarna vi skulle ha valt om vi skulle behövt tvungen och behövt åka från Långsele. Jag är så oerhört tacksam över de minuter vi hade in till sjukhuset när tiden väl var inne. För det minskade stressen enormt mycket för min del. Onsdag eftermiddag blev jag igångsatt och natten till torsdag fick jag rejäla värkar. Jag fick lustgas och även epidural. Även här hann tankarna iväg till alla komplikationer som kan tillstå i trafiken om man har långt att åka. Smärtstillande? Vad har man den funktionen i bilarna? Torsdag morgon den 13 juli födde jag min underbara son. Vi spenderade 2 nätter på BB, sedan efter alla tester var gjorda så fick vi åka därifrån. Då kunde vi packa ihop oss och lämna Umeå i lugn och ro, för vi hade klarat det. Vi födde inom den tajta tidsramen som vi verkligen hade lagt allt hopp till att det skulle ske inom. Men ska det vara så här? Ska man verkligen behöva söka sig till ett helt annat län för att känna sig trygg? För att sätta ett annat liv till världen. Jag hoppas så innerligt att det ska bli en ändring på detta snart. Så framtida mammor, även jag själv, ska våga skaffa fler barn. Och njuta av den fantastiska tid som en graviditet och förlossning faktiskt kan vara.
Välkommen Anna-Marika.
Tack så hemskt mycket.
Känns det nervöst?
Ja men alltså, Norrlandspäron. Det känns ju som att man måste liksom prata väldigt brett samtidigt. Att jag får inte spara på någon form av dialekt.
Det tycker jag inte. För du ska ha en sån fin dialekt.
Ja, men och att då kommer folk verkligen så här bli besvikna. De kommer bara,
vad är det här?
Ja, jag tror att det är många som kommer lyssna för att de verkligen vill höra någon bra människa. Dialekter.
Ja, då ska de inte lyssna på mig. Jag har inte så mycket dialekt.
Nej, men jag tror att du balanserar det
jag
bra.
Jag kanske gör det. Jag tror jag tappade min dialekt lite när jag var ute och for. Men jag kanske hittar tillbaka någon dag.
Du har ju hittat hem igen.
Ja, så att jag är hemma igen. Verkligen. Alltså, du läste ju en fantastisk berättelse här för oss. Och det här är inte din berättelse.
Nej.
Utan det här är en berättelse du har fått skicka till dig.
Ja.
Och varför du har fått den skickad kommer vi alldeles snart komma in på. Men jag tänkte att som man kanske förstår så kommer du från Sollefteå.
Ja.
Kan du berätta lite om Sollefteå? Vad är Sollefteå för ställe?
Sollefteå är en stad i Västernorrland, i inlandet i Ådalen. Jag skulle säga att i Sollefteå så varje gång man ser en gravid kvinna så får man en klump i magen. På grund av att de har lagt ner BB där. Och att man, när man ser dem på affären så tänker man inte, åh herregud, gud vad roligt med tillökning. Utan man ber tyst en bön att allting ska gå vägen för dem.
Det är ju fruktansvärt. Mm. Alltså det är så hemskt. Och nu tappar jag bort mig, jag hade en fråga till dig.
Ja, jag förstår det. Men det är det här kommer bli ett tungt avsnitt.
Ja, men det blir det. Alltså man blir så tagen.
Ja, man blir
så
det.
Att man tappar bort sig själv.
Ja, men det blir också så att man bär så många smärta. Och det är det som gör att man blir så här, det kommer ju som en vägg emot en. Och att det får ske i Sverige idag.
Det här ämnet var faktiskt en av anledningarna till att jag ville starta den här podden. Ja. För att jag tycker att man hör mycket i media om storstädernas förlossningsvård och bristen där. Vilket är absolut precis lika hemskt. Men vi här uppe lever ju en helt annan verklighet. Där man inte får välja BB. Och som sagt, man har inte ens ett BB nära. Och då speciellt för er som bor i Sollefteå. När låg BB ner?
Så här är det. Att när jag var 6 månader gravid så kom beslutet att de skulle lägga ner BB. Och då hade jag 3 månader tills det var dags för förlossning. Det här var alltså 2016.
2016. Ja.
Och då var ju det här i slutet av oktober. Så de beslutade att det här ska läggas ner. Och då satte vi oss ner när vi kom hem och så sa vi, ska vi bo kvar här? För den här samhällsservicen av att ha förlossningen nära var ju en av anledningarna varför vi valde att satsa i Sollefteå. Mm. För det är samma sak, man behöver affär, man behöver bensinmack, man behöver bra skolor, äldrevård och sjukvård för att kunna leva och fungera. Och sen är det också det att BB i Sollefteå hade jag 5 minuter till. Men det finns ju folk som hade 1,5 timme till BB i Sollefteå som nu har 3 timmars bilresa ner till Sundsvall. Och det är inte efter E4, utan det är ju efter guppiga vägar som det nu är vägarbete på. Det är delvis utan mottagning och hela den där biten. Och det är ju liksom för de som är boende uppe i Junsele.
När du och din sambo möttes av det här beskedet, hade ni väntat det här beskedet?
Absolut inte, man tänker väl så här.
Ja.
Det är fullt normala människor som beslutar över våra skattepengar. Mm. Som sitter i landstingsrådet. Det är de som tar hand och tar våra beslut. Och de tar ju vettiga beslut och de ser ju till individerna som bor.
Men hur kunde det här då beslutas?
Mm, det är det här som är. Och nu, det här kommer jag också ha som en varning. Nu är det ju här mina tankar, mina åsikter. Och jag är ju en väldigt åsiktsstark person och jag är väldigt trygg i mig själv, så att det här kan ju liksom låta som att det är en galen person som pratar, men det här är ändå vad jag tänker och vad jag tycker.
Vem
jag tror
blir inte galen av det här,
känner
jag.
Men grejen är den att så här har det skett på många sjukhus runt om i landet. Gravida kvinnor är en tyst och foglig grupp som sitter ner, tackar för sig, och det är det här. Jag kände ju samma sak när jag fick beskedet. Jag tänkte ju inte så här, åh herregud, hur ska det här bli för Sollefteå kommun att BB läggs ner? Mm. Utan jag tänkte ju till mig och mitt, för man går ju in i en bubbla. Man vill ju bara ta hand om sitt barn, sin familj. Och jag hade absolut ingen kraft till att liksom fundera på någonting annat.
Mm.
Och det är ju det politikerna vet. Det här är ju en grupp som inte protesterar, för de har ju inte den där energin.
Nej, de orkar inte det.
Nej! Tji fick de jävlarna.
Ja, det kan man säga. Verkligen.
Ja, de hade inte mött
för
mig.
För vad? Nej, de hade inte mött Anna Marika Ek.
Ja, men så vad? Är ju.
Det här beslutet kom i oktober, sa du?
Exakt, och då finns det lite olika anledningar varför man tänker så här. Mm. Ett, så säger de ju att det inte var patientsäkert. Mm. Och det är ju skitsnack. För att varje barnmorska på Sollefteå BB hade lika många förlossningar per skalle då, som på de vanliga andra förlossningsavdelningarna. Mm. 2, så var det inte så att BB-personalen satt på arslet och rullade tummarna. För det var i snitt 1 födsel per dygn. Mm. Men en dag kunde det vara 8. Och så var det några dagar där det inte gjorde var en enda. Mm. Då hade ju de andra arbetsuppgifter. Det finns väl ingen inom vården som någonsin sitter ner och rullar tummarna. Inte i Sverige 2018.
Nej, men verkligen inte. Och så är det väl med alla yrken, känner jag. Vem har fullt upp dygnet runt hela tiden? Mm. Alltså man måste ju ha det här återhämtning, se till så att man har material. Mm. Men berätta, för du födde Vincent på Sollefteå BB.
Ja.
Kändes det som att de var inkompetenta?
Nu kommer vi liksom till det här. Jag födde min första son på Sollefteå BB. På fredag hade jag en barnmorsketid. Mm. Och i min gravidhjärna så tänkte jag att det var måndag. Ja. Men det var fredag.
Helt logiskt, ja, gravidhjärna. Alltså, absolut.
Ja. Så att hon ringde mig, min barnmorska, och bara, vart är du? Jag bara, alltså vet, stor grät. För det är ju ens reaktion också. Mm. När man är hög gravid. Och jag beräknade den 15 januari. Och det var på söndagen. Hon bara, men det är lugnt, vi ses på måndag istället. Jag bara, ja, det blir jättebra. På lördag natt, 21:15, drog värkarna igång. Och jag bara kände, du vet, hur det molnade i hela kroppen. Och då som två dumdummare då, som jag kan kalla mig och Ludde, för det var vi verkligen, och Ludde är ju min sambo.
Ja.
Bara, vad gör vi? Okej, för då hade jag missat den här sista, du vet, när de berättar. För jag fattade ju också att det skulle vara 3 verkar på 10 minuter.
Ja.
Vattnet skulle ha gått. Och så sen att man var visst centimeter öppen. Och vi började mäta, eller Ludde började mäta verkarna. Ja. Och vips, så var ju de 3 på 10 minuter. Någonstans i paniken. Jag menar, alltså, förstår, jag visste väl inte riktigt vad jag höll på med. Han då ringde vi inte BB. Och då var verkligen så här, är ni jättenervösa, då får ni jättegärna komma in. Men jag vill prata med hon. Så hon pratade med mig och bara, nu är det ju så här att du får ju bestämma själv. Vad har du tänkt? Hur känns det inför din förlossning? Och då hade jag sagt så här, men jag vill vara hemma så länge som möjligt och ta så mycket verkarbete som möjligt hemma. För jag hade 5 minuter till BB. Mm. Så jag kunde göra det valet. Och hon bara, okej, okay, ja, men jättebra. Kämpa på hemma så länge du känner att det är okej. Okay, och sen kommer du in.
Mm.
Ja, perfekt. Jag kämpade på till söndag kväll, Jenny.
Oh, yeah.
Sov ingenting. Badade som en jävla idiot. Gick en liten promenad. Alltså jag tog verk på verk. Och du vet, jag var helt slut. Ja. Men jag kände mig ändå stark. 9:30 på söndag, så säger jag till min sambo, nu vill jag inte vara hemma längre. Mm. Och då, han bara, jajamän, ingen fara. Vi fixade hundvakt som kom och hämtade hunden. Och vi ringde till BB och de bara, vi var nära att efterlysa er. Var har ni varit?
Var tog ni vägen?
Ja, men så var de.
Ja.
Kom in och så sen så tog de, ja, men, du vet, undersökte mig och bara, du har feber. Vad har du gjort idag? Jag bara, bada i 100 grader typ. För det, alltså, det var det bästa.
Ja.
Det var
det kommer jag ihåg att jag fick inte bada, men jag fick duscha. Ja. Jag kommer ihåg hur förvånad jag blev över hur bra det hjälpte. Ja.
Alltså det var underbart. Jag tror att jag badade kanske 8 gånger det dygnet. Ja. Och så hon bara, hur har du sovit? Jag bara, inte så bra. Hon bara, nej, okej, jag ska gå och så rådfrågan. Rådfrågade och de bestämde, den här ska ha morfin, sovdos och hon ska sova. Vi vill inte föda barn på dig, sa hon.
Och då blev vad tänkte du när du fick höra det?
Jätteskönt. Alltså, ja, fantastiskt. För att jag kände mig inte heller redo att föda barn. Så de rullade in oss, vi fick ett rum på förlossningen. De rullade in en säng till Ludde så han fick ligga precis bredvid mig. Mm. Så gav de mig det och jag sov som en stock. Och redan där då när jag kom in så kände jag så här, men gud, det finns massor av tid för mig. Gud vad skönt, och Ludde ska få vara med. För man får ju hela tiden höra också om alla, hur deras män liksom får vara 50 km bort och inte ens sova över. Nej, så de hade ju liksom lugnt. Jag sov hela natten, vaknade upp på morgonen med värkar. Och sen 9:00, då var min förlossning igång. Och jag har aldrig känt mig så utvilad, jag har aldrig känt mig så stark och jag har aldrig känt mig så redo och trygg. Jag fick jättebra vägledning av barnmorskorna, jag fick jättebra vägledning av Ludde. Det fanns alltid tid för mig, de var engagerade i mig. Jag var verkligen så här också, hade jag bestämt mig innan, för jag jobbar ju då som danslärare. Det kan ju också vara viktigt att ha med här. Så jag vet ju vad min kropp är kapabel till. Så jag visste ju att den skulle fixa det här. Jag hade bestämt mig för det. Jag skulle bara känna in min kropp, lyssna på den. Det enda biten som jag kände var på riktigt det värsta, förutom smärtan. Men smärtan visste jag skulle komma, så den kom aldrig som en chock för mig.
Nej.
Jag visste att det skulle vara det värsta jag någonsin har känt i hela mitt liv. Men när min kropp då började krysta och jag inte är nog öppen, utan den började bara krysta av sig själv. Mm. Och de bara, okej, du ska andas igenom det här och inte krysta på. Nej, det fattade jag inte hur man skulle göra.
Nej.
För då ville jag att den skulle ut.
Hur öppen var du?
Då kanske jag var typ 9 cm, 8 och sånt där. Ja.
Men det hände exakt samma sak på min förlossning den senast. Och man hör inte om det, tycker jag.
Nej. Nej, alltså det hade jag ingen aning om.
Att man ens kan göra det. Det är ju alltid på filmer är det ju 10 cm nu krystar du.
Ja. Nej, alltså kroppen började ju så man bara oj. Det var ju som att liksom någon tar över den. Och så fick jag ett barnmorskebyte då. Och då kom min barnmorska in som förlöste mig. Och hon bara, nej men jag måste nog kolla öppen du var. Och hon bara, du är 10 cm öppen, nu kör vi. Alltså vilka proffs.
Ja.
De behöver inte ens liksom en sekund och bara, hej, vem är du? Hur känns det?
Nej,
ingenting.
Nej.
Utan hon bara kände in mig, kände jag är redo att köra. Sen hade jag en ganska lång kryssningsperiod, 1,5 timme. Men så fort jag fick börja krysta, då hade jag inte ont längre. Då kände jag bara, det här kommer gå bra. Jag fick sånt fokus med barnmorskan. Och barnmorskorna, för hon jag hade på förmiddagen, stannade också kvar. Även fast hennes pass var slut, för att liksom vara med mig hela vägen. Och alltså 1,5 timme senare var han ute. Så 3:20 är han född.
Du kände aldrig att de här människorna vet inte vad de
sysslar med? Nej, men alltså, och det här, efter han kom ut, då började jag blöda. Och de visste inte var det kom ifrån. Och då kände jag verkligen så här, ni har koll, jag har fått min bebis. För de uppskattar att jag har tappade 1,2 liter. Men nej, de hade full koll. De tillkallade en läkare som kom in och bara, men de hade ju full koll. De var ju alla där, de var där för mig. Jag hade fått min son. Och efter det så rullades vi in på BB. Där fick vi stanna hur länge vi ville. Och på BB hade vi en dubbelsäng. Jag vill bara säga det.
Åh, gud,
allihopa fick ligga i samma säng och mysa. Och det var ju liksom 2 dörrar bort. Det var ju exakt precis i anslutning. Det jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev var att jag inte fattade hur amningen skulle komma igång. Och jag behövde hjälp med det. Så redan på förlossningen så bara, nu ska du amma så här. Och så hjälpte de mig verkligen med ställningen. Du ska ligga amma, då ska du tänka så här med armen. Och så mot bröstet. Och så ska du amma. Ja, nu är det diffus, kanske 10 minuter på den sidan. Sen kommer jag lyfta över hand. Du vet, när man satt där sen när man var på själva BB. Du vet, mitt i natten man bara, gud, äter han eller inte? Jag vet inte. Tryckte på en knapp. Det kom en och bara, vänta, om du flyttar armen lite mer hit, då kommer han få bättre grepp där. Okej, så där, prova, hur känns det? Okej, jättebra. Och så sen de bara, och så sen om det känns konstigt på andra sidan, då plingar du på knappen igen så kommer vi in.
Det känns som att du hade en drömupplevelse.
Jag hade ju, alltså jag hade inte en drömförlossning, men jag hade en drömupplevelse.
Ja. Och nu finns inte de där.
Nej, de finns. Jo, vänta. Ja. De bor ju, eller allihopa som jobbar på förlossningen har en ny tjänst på sjukhuset. Aha. Så de är en trappa upp.
Okej, och jobbar med
olika saker. Andra några har gått saker. Till IVA, alltså intensivvården, och några har gått på eftervård då.
Men så de gör inte det de är experter på och det de borde göra. Hur är det med lokalerna?
Ja, de är tomma.
Helt tomma.
Helt tomma. Allting är liksom, det är förlossningssängarna.
Är det bara släckt och stängt?
Ja,
och
exakt. Förlossningssängarna är inte kvar, men jag tänker att det kanske inte är hela världen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Mm.
Nu kommer vi till det här med att det är stängt.
Mm.
Och ni har någonting där som heter BB-ockupationen.
Ja.
Berätta. Alltså, ockupationen låter som ett väldigt hårt ord. Står ni där med skölder? Eller vad är det för någonting?
Ja, men det var ju också som första radiointervjun jag gjorde där på morgonen. De bara, kommer ni kedja fast er? Man bara, nej, vi är inte galna typ. Alltså, det är ju liksom så det låter. Men ja. Samtidigt, de som är riktigt vana att ockupera från andra länder, de tycker att vi är töntar. Alltså, ja. De vill ju verkligen att man ska liksom slå sönder byggnader och hålla på. Mm. Det är ju inte där, utan det är ju en fredlig ockupation. Och det var ju så här att beslutet av att avmontera Sollefteå sjukhus, för de har också tagit bort andra avdelningar, akutkirurgi till exempel, och det är ju, precis som de har gjort på många andra ställen, en viktig del att ta bort för att kunna lägga ner förlossning och så.
Ja,
okay. Och lagt ner besparingar på psykvård och sånt där härligt.
Som man verkligen... som man inte behöver.
Nej, exakt. Eller? I alla fall då, så var det så många människor som har varit frustrerade så länge. Så det var dags att göra någonting.
Mm.
Ockupationen är ju i sjukhusets entré, som är en offentlig plats. Vi sitter ju inte inne på BB-förlossningen, nej, för det är ju inte en offentlig plats. Och vi är där med reflexvästar och markerar att vi är missnöjda med det här beslutet och vi vill inte att våra skattepengar ska fördelas på det här sättet. För vi har pratat, och då säger vi, då pratar jag om Ådalens befolkning, timmar med dessa politiker, vi har mejlat, vi har försökt få tag, vi har pratat eller försökt jaga statsministern hur länge som helst, och det är ingen som lyssnar.
Okej, så när satte ockupationen igång?
BB stängdes ju den 31, eller 1 februari 2017.
Mm.
31 januari klockan 18.00 bjöd ju vi in till, nu ockuperar vi BB.
Ja.
Och då visste ju vi ingenting om hur vi skulle reda upp det där. Vi tänkte så här, vi ska ha en onlinebokning av pass. Mm. Och att man tänkte ju lite grann så här, okej, okay, vilka känner jag? Mm. Okej, okay, vi går ut, vi slår på stora trumman. Jag vet att vi kanske överlever till söndag.
Ja.
För att jag bara, ja, det är ju...
Och vad var det för dag? Var det fredag? Nej.
Nej, det var en, vad heter det, måndagkväll.
En måndagkväll, ja, så det... du tänkte en vecka.
Ja, typ.
Om du hade
om jag liksom tänker vilka som skulle kunna tänka sig att ställa upp på det här. Och när vi står där på måndagkväll så är vi så mycket folk så vi måste gå ut från sjukhuset. Vi står där utanför och folk bara bokar sig. Och vi har firat med ockupationen ett halvår. Vi har firat ett år. Vi har firat snart ett och ett halvt år.
Ni har alltså varit där dygnet runt?
Dygnet runt!
Ett och ett halvt år.
Ja, och det är över 2500 människor som har ockuperat. Så det är inte jag och mina.
Nej.
Alltså det är kraften i Ådalen, det är kraften i Norrland. För att det är också det här, att människor här är ju vana att kämpa för det de bryr sig om. För det är ju som man diskuterar, bara, ja, men om det här skulle hända i Malmö, skulle det här aldrig någonsin liksom explodera på samma vis. För de åker ju bara 3 mil åt ett annat håll. Precis, någon form av Europaväg. Ja. Men vi har ju inte den valmöjligheten. Vi måste ju vara rädd om det vi har. Vi måste kämpa.
Ja. Tror du att det kan vara så också att mammor, alltså våra mammor och våra mormödrar och farmödrar och alltså de kan också sätta sig in i hur det har, alltså deras förlossningar och sätta sig in i att inte ha det stödet man hade. Hur det känns som att backa bandet.
Men jag tror att varje som har genomgått en förlossning, oavsett om man är man eller kvinna, för alla män säger också, jag har aldrig känt mig så hjälplös i hela mitt liv.
Nej, verkligen.
Jag tror att alla de bara går dit och sätter sig och bara, det finns ingen som ska någonsin behöva stå bredvid någon som föder i en bil, efter skogen, utan trygghet.
Ja.
Så är det bara. Sen är det ju också att alla ockuperar ju för sin anledning. Vissa ockuperar ju för att behålla sjukhuset. För det är också en viktig jobbfråga för oss i Sollefteå. För det innehåller ju mycket jobb. Många vill ha nära och trygg vård. Mm. Och då är det därför de ockuperar. Och jag säger tack till varenda en som lägger ner tid och energi. För det är också så att vi har ju 4 pass som man kan boka sig på. Mm. Och vi gick ju från internetbokningen, för det höll inte. Utan vi bara, vi ska ha en telefon och ett block. Det är så man bokar sig.
Ja.
Sen har vi typ att vi försöker hålla 5 per pass. Sen får man vara fler eller man får vara färre. Men det är skönt ändå om man är ett gäng. Och då är det ett pass som är mellan 7 och 12 på morgonen. Förmiddagspasset. Eftermiddagspasset är mellan 12 och 16. Mm. Sen är det kvällspasset som är 16 till 20. Och sen har vi nattpasset då 20 till 07 som man då väljer. Och då kan du ju tänka dig att i snart ett och ett halvt år har folk sovit där varje natt i protest. Dygnet runt har det funnits folk där i reflexvästar som har satt ner foten och talat om för politikerna att nej, vi går inte med på det här. Tror du att dessa politiker har besökt ockupationen?
Jag tänkte precis fråga det. Hur får ni något gehör? Pratar de med er? Är de där?
Nej, de har ju någon form av panel eller någonting som ska fungera som en länk mellan politikerna och medborgarna. Vi bjöd in dem och de såg inte anledningen att besöka.
Ursäkta, men va? Mm. Det är ju helt fruktansvärt. Hur kan de inte ha besökt det här på 1,5 år?
Ja, men alltså,
om medborgare håller en demonstration dygnet runt i 1,5 år kan väl de åtminstone bara gå ner och kolla läget.
Nej, men säga hej! Ja. Vad tråkigt att det blev så här.
Ja.
Nej, men alltså, och det är också när man ser alltså, politikerna bara bemöta i olika paneldebatter och etc. Så vill man ju bara så här, snälla är tyst. Det är bättre att du är tyst än att du öppnar munnen.
Ja.
För de förminskar ju bara hela situationen. Och de spelar ju maktspelet. De försöker ju liksom att ta bort att det är människor som blir drabbade.
Mm.
Det är liksom inte prion för dem.
Nej.
Och med det så måste man ju verkligen tänka till inför valet som vi faktiskt har framför oss nu. Mm. Att man kan inte slentriant lägga en röst bara på ett parti för att min mamma och pappa har lagt sina röster på det partiet tidigare. Mm. Utan man måste ställa frågorna till politikerna. Mm. Vad vill du göra för förlossningsvården i Sverige idag? För det är en kvinnofråga.
Mm.
Och om vi kvinnor inte lyfter den så kommer definitivt inte männen lyfta den. Och oavsett län och landsting, det finns ju inget landsting eller region som det nu också så fint heter, där förlossningsvården funkar perfekt i Sverige idag. Så oavsett vart man bor, se till och ställ frågorna och gör världen till en bättre plats. Gör Sverige till en bättre plats. Jag menar, vi är ett rikt land så vi har råd med bra sjukvård. Vi måste bara fördela pengarna.
Och du var inne på det lite förut, att jag tror att det kanske var i berättelsen, det här att nu börjar det ju faktiskt bli fullt på sjukhusen runt omkring, i Sundsvall och Övik framförallt. Mm. Vad händer då?
Det man måste tänka på att om det är hårt tryck så blir det ju inte som för mig, där jag fick amma på förlossningen, utan då är det så här, okej, du måste kissa. Du måste kissa, för alla måste ju kissa på förlossningen innan de blir ivägskickade. Du måste kissa, okej, nej du kan inte resa dig. Ja, men då hjälper vi dig till toan.
Vi bär dig,
ja, vi
kan
bär
du
dig.
Bara kissa så
ja,
är du...
Ja, exakt, och sen är du ut, kanske på ett patienthotell där du inte ens får se samma barnmorskor.
Nej.
Alltså förstår du, jag fick ju träffa de som hade varit i rummet, alla hade ju hälsat, allt var kända liksom ansikten. Min sambo kunde gå dit så fort vi hade någon fråga och vi inte kände för att ringa på knappen. Du förstår, den tryggheten försvinner ju, utan det blir ju att man föder barn på löpande band. Och så ska det inte vara. Vi ska ha en förlossningsvård där man har tid med varje födande. Varje födande ska få känna sig trygg. Och det ska liksom inte finnas någon stress med i bilden, för alla vet att stress påverkar oss negativt.
Hur din sambo, Ludde, hur tror du att han, eller jag förstår att ni kanske har pratat mycket om det här hemma, men hur tror du det påverkar dem?
Men alltså otroligt, otroligt negativt. För jag tror att man måste vara trygg för att kunna vara närvarande. Och det man behöver från sin partner, det är ju att den är närvarande. Man kräver liksom inte så mycket mer. Utan att när jag säger så här, jag behöver vatten, att den då kan ge en vatten.
Mm.
Och jag tror inte att de känner den tryggheten då. Ja, och då förstår du ju att den här studiefrämjande kursen som de har i föda barn i bil är populär.
För att den fick ju otroligt mycket medial spridning alltså den, i andra länder och här. Mm. Den går alltså fortfarande, för den tycker jag har försvunnit lite. Alltså man har inte hört så mycket om den, men den går den fortfarande.
Nu har det väl sommarlov och sen är det väl att man sätter sig på en lista, en kölista om man ska säga. Och sen måste det också finnas barnmorskor som då i perioder kan leda den och sådär.
Ja.
Så det är väl många saker som gör att det ska liksom klaffa och gå ihop. Men den finns ju av en
för
anledning.
Det är inte heller landstinget eller regionen som betalar den, utan det är en studiecirkel.
Ja, gud, ja. Det här är ju ABF som känner så här, men gud, vi måste göra någonting, för det är så många oroliga föräldrar som hör av sig.
Mm.
Och jag fattar verkligen det. Alltså jag hade gått den kursen i ett ögonblick.
Känner du någon som har gått den kursen?
Nej. alltså bekanta, men inte du vet någon som man har suttit sig ner och grävt sig ner i kursen. Men de ytliga liksom tankarna om det är ju att den är jättebra och att den har gett kunskap och trygghet. Men det är fortfarande ingen av männen som har varit med som bara, jo men jag fixar det här. Den ger liksom inte det självförtroendet. Man blir inte barnmorska.
Utan det är mer hur överlever jag tills att någon annan kommer och hjälper mig.
Ja, och att det är så här, ja, när barnet har kommit ut, linda in det. Alltså typ sådana instruktioner. Ja. Och det är ju väldigt bra att ha, för precis som du och jag nyss pratade om, man måste ju vara i sina sinnesfulla bruk. Och då har man i alla fall en steg för steg manual vad man gör.
Ja. Jag är ju med i eran Facebook-sida, Ådalen 2017. Och jag var och scrollade in där igår och då såg jag en berättelse från en mormor som hade skrivit så här. Vet ni vad det här är? Ambulanspersonal från Ullånger som hämtade upp min födande dotter vid en liten skogsväg i Skuleskogen 4:15 på natten den 7/6. Förstå paniken när man får slänga ut flisfiltar på en grusig liten vägplätt, ringa 112 och samtidigt försöka göra så gott man kan för dottern som i sin tur är förtvivlad. För att inte tala om hur det kändes att följa efter blåljusen mot Övik, inte veta vad som hände i ambulansen. Och nej, jag hann inte. Men tack vare att barnmorskan höll emot i hissen så hann jäntungen i alla fall in på rummet och Niklas från ambulansen fick ta emot gullungen som gjorde entré i Superman-stil med en hand tillsammans med huvudet. Jag hade inte fixat detta ute i skogen. Allt gick dock bra med mamma och son, men sen ska ju den traumatiska förlossningen bearbetas också och det lär ta tid för dottern. All eloge till ambulansen och personal och förlossning, BB. Ni är värd varenda krona och mina hjältar för evigt. Jag är så satans tacksam. Mamman som heter Sandra har kommenterat längre ner med en bild på hon och hennes son där de ligger och myser och säger att det har gått bra.
Är det inte sjukt bara att det här är vardagen?
Jo!
Det är vardagen.
Jo, och jag menar det här inlägget, det är ju ingen som har lyft upp det. Det har bara varit så här, jaha, här var en till.
Det är en i mängden.
Ja.
Jättekonstigt, och det är ju inte en i mängden.
Nej.
Det här ska ju vara ett unikt fall.
Precis, och det ska bli uppmärksamt. Det ska vara
ramaskri. Och det ska vara politiker som står på led för att be om ursäkt över det de har utsatt den här tjejen för.
Ja. Jag tänker ju att kostnaderna för att ta hand om henne nu efteråt, även om allting gick bra, så ändå upplevelsen som har varit så fruktansvärd, den måste ju ta jättelång tid att bearbeta. Och hur mycket resurser krävs inte till det?
Mm. Alltså det är vidrigt att det ska behöva vara så här idag.
Har du någon koll på hur många som har varit nära att föda bil eller hur vanligt det har blivit?
Ja, men alltså,
det måste ju ha ökat rejält i alla fall.
Ja, och det finns väl inga klara siffror på det. Så.
Nej.
Och hur många ambulansfödslar är det?
Det räknar man inte ens.
Nej, moderkakan kommer ju på sjukhus.
Ja.
Så då är det ju fött där och normal förlossning. Ja, men och jag tänker bara, som om vi pratade du och jag om att våran kropp började krysta innan den själv var redo.
Mm.
Vad fan hade vi gjort i bilen?
Ja.
Alltså jag hade ju börjat krysta. Jag hade säkert gått sönder jättemycket för att jag inte var redo. Hade inte
hur vetskapen. Vet man det? Om kroppen säger du ska föda barn, då tänker man väl, okej, nu föder jag ett barn. Ja. Man känner ju inte att man inte är öppen.
Nej, och att då stod jag med en barnmorska som masserade, eller Ludde masserade min rygg, och hon berättade för mig en meditationshistoria så jag skulle släppa fokus från att verken skulle liksom ta över min kropp. Det stödet finns ju inte i en bil.
Inte en ambulans heller, tror jag. Även om ambulanspersonal förmodligen är helt fantastiska. Men just kunskapen om att föda barn och hur mammor kan reagera och vad som händer.
Ja, men tryggheten, att man bara, det här är någon som vet vad de håller på med.
Ja. Förutom att det är hemskt så blir det ju också en klassfråga, tänker jag.
Jättemycket.
För du får ju en massa berättelser skickade via den här sidan.
Mm.
Och det var ju en sån berättelse du läste upp i början. Hur de här föräldrarna som skulle bli föräldrar har varit tvungna att planera jättelänge. De har hyrt en annan bostad.
Mm.
För att inte behöva känna stressen. Och jag menar, det är väl inte alla som har råd att ha två bostäder.
Nej, men alltså Jenny, har alla ens bil?
Ja,
det är det också ett krav för att kunna liksom föda barn i Sollefteå. Och det är också när man har pratat med förlossningen i Övik, så är det så här, de bara, det är ju det hemskaste. Det är logistiken kring. För då kanske det kommer en just nu kanske icke-svensktalande familj som har tagit bussen då, eller ambulansen in.
Ja.
Och de bara, får ju konstatera där på förlossningen, okej, nu måste jag väga här. Är det liksom att de ska stanna kvar i Övik då i 6 timmar och liksom gå runt på stan tills eventuellt då nästa buss går? För det går ju liksom inte en buss var tredje minut som tunnelbanan i Stockholm heller, utan det är ju liksom, det går ju typ en på morgonen, en på kvällen ungefär.
Ja.
Då får de liksom väga av där, okej, eller ska vi skicka dem med den här bussen eller den där bussen i så fall? För de har ju liksom inte möjligheterna då att ta sig tillbaka, för vi kan inte skicka dem med en ambulans hem igen. Och bara en sån där logistikgrej för barnmorskorna
Det måste vara så hemskt för barnmorskorna att de får det ansvaret.
Ja.
Att här är en familj med en liten bebis och de bor 2 timmar härifrån och nu ska vi sätta dem på en buss med alla bakterier och baciller, alltså sånt som man är livrädd för när man har en liten bebis.
Ja. Ja, men och bara det att förlossningen har inte ens startat än. Okej, men hur långt är det innan det startar?
Ja,
är det nog långt att skicka hem dem eller ska de få vara kvar och vandra runt i Övik 5 timmar och se om det händer någonting? Ja. Nej, det händer ingenting. Ni får ta kvällsbussen hem. Hoppas vi ses om några dagar.
Eller så händer det något på bussen.
Ja, men,
vad gör man då?
Åh gud, vi kan inte ens börja. Nej, och det är ju sådär också att det var ju en kvinna ifrån Ramsele som födde ju faktiskt på Sollefteå sjukhus.
Jaha.
Även fast det var stängt.
Jaha.
Ja, de ansåg ju då i ambulansen. Nu är det liksom inte färskt i mitt minne, så nu kan det vara vissa saker som jag säger fel, men det är liksom hela allt det. Så de valde att istället åka in på akuten och förlösa den här kvinnan. Så då vandrade ju då barnmorskorna ner en trappa, tripp trapp tripp trapp tripp trapp tripp trapp, förlöste ett barn, jättebra, allting gick jättebra utan komplikationer. Tripp upp igen, tripp trapp tripp trapp, tillbaka till sina vanliga arbeten. Men du hör ju, det är ju inte vettiga människor som tar såna här beslut.
Nej, de finns ju där.
Mm.
Människorna finns ju där och kan det här.
Mm. Och det är också en fråga som jag ofta får.
Mm.
Hur kan det ske att BB fortfarande är stängt när kompetent personal finns, lokaler finns och bevisligen, eftersom vi bor i Sverige, så finns pengarna.
Och det finns ett behov.
Det, ja, exakt.
Alltså, det är ju ingen som inte har brytt sig.
Nej.
Det är det BB-ockupationen har visat.
Mm, vi skriker
högt. Herregud, vi ger oss inte. Kan ni bara öppna och tända lamporna och sätta igång igen?
Ja.
Du hade en till berättelse.
Ja, jag har 2 faktiskt. Ah. Jag har en som är jättekort. Det är ett par som skulle få sitt 3:e barn som bestämde sig att om någonting med förlossningen startar hemma, då stannar vi hemma. För vi... Det är inte värt riskerna för oss. Efter vägen.
Vet du hur det gick?
Ja, det gick bra. Och de hann in i tid och alltihopa.
Men bara att behöva ha den tanken.
Men förstår du att diskutera fram det beslutet?
Ja.
Hur många timmar får inte alla de här blivande föräldrarna diskutera fram och tillbaka?
Väga för- och nackdelar.
Ja,
och...
vad har vi för trådar vi kan dra i?
Ja.
Vad ska vi göra där? Hur gör vi då? För bebisar, de kommer ju också alltid som man planerat dem.
Eller hur?
Nej, alltså ingen bebis har väl någonsin kommit om det inte är ett planerat kejsarsnitt.
Ja.
Blivande föräldrar bär på så otrolig tung smärta blandat med alla känslor inför deras förlossning. Så att...
ja, man är ju verkligen en utsatt position i livet.
Ja.
Det är mycket som ska klaffa runt omkring och mycket som man ska behöva tänka på inför så man inte vet hur det kommer vara. Att lägga det här dessutom, logistiken kring det, är det så hemskt?
Det är vidrigt.
Ja.
Så ska det inte vara i Sverige 2018. Sen så har jag en till berättelse här. Med storebror som är född i Sollefteå 2015 åkte vi inte ens 1 kilometer till förlossningen. Att åka 16 mil med intensiva verkar är inget jag vill göra om. Det här är ett par som hade velat mellan att föda i Övik eller Östersund. Fördelarna med Övik var avståndet och Östersund var fördelarna att det fanns släkt att bo hos om det skulle behövas. Samt att vi hade bott i Östersund så det kändes lite som hemma. Ju närmare förlossningen vi kom hade vi nog bestämt oss för Övik trots allt just på grund av att det var halva avståndet. Men när väl vattnet gick en natt klockan 03.00, 8 dagar över tiden, och jag ringde till Övik, fick jag inte någon bra magkänsla över bemötandet jag fick i telefonen. Hon tyckte att jag skulle lägga mig och sova ett tag och sen komma in till dem för kontroll 9. Då bestämde jag mig för att ringa till Östersund istället. Och de ville träffa mig så fort som möjligt. Vilket är standard då vattnet har gått är att för dem att göra en kontroll inom 2 timmar. Så vi satte oss i bilen mot Östersund. Verkarna startade då i Österforse. Och då vill jag bara poängtera att det är 1 mil från Sollefteå. Och vi hann princip in i en förlossningssal. Och sen var han ute. Jag är glad över att jag lyssnade på magkänslan. Annars hade jag nog med stor sannolikhet fått föda i bilen på väg till Övik. Och det är det.
Hemskt.
Ja, men verkligen.
Och det här att, okej, mitt vatten har gått. Jag kan ju bara relatera mig till mig själv. För mina båda förlossningar startar med att vattnet har gått. Mm. Och bara det gör ju liksom att ett adrenalin kickar in i kroppen. Om man blir så här, vad gör jag? Vad händer? Vad behöver jag hålla koll på? Och då också att behöva omvärdera sitt beslut som du nu har diskuterat fram och tillbaka så länge. Mm. Hur ska vi göra? Övik eller Östersund? Långt eller nära släkt? Eller vilket tar vi? Ja, men det är värt att ha närmare. Och sen mitt i det här behöva så här, nej, vi måste tänka om.
För att man inte kände. Och det var ju säkert, alltså Övik hade väl säkert inte plats.
Nej, förmodligen.
Så det var väl därför de gav det där beslutet att okej, vi det är liksom
bara via telefon behöva diagnostisera det som ett så här, ja men det är nog långt kvar, det är nog ingen fara utan att träffa henne. Mm.
Och hade då tiden och resurserna funnits inom vården, då hade hon ju säkert haft ett fantastiskt bemötande. Och att vi kan bara liksom också ta den här tanken av den här historien vi just hörde, att hon åkte en mil, sen drog verkarna igång och då hade hon 15 mil kvar av verkar. Jag tog 3 verkar från mitt hem till förlossningen. Tog ett hemma, en i bilen och en på parkeringen på förlossningen. Och jag kan säga att jag kunde inte sitta och ta en verk, utan jag fick lägga mig liksom raklång i bilen och bara, du vet så här, tänk om det hade hållit på i 15 mil. Ja, det gör ju det. Det gör ju det
på
för många.
Guppiga vägar.
På guppiga vägar utan mottagning, utan, alltså vad tror du de mötte för trafik? Mellan 3 och 6 på morgonen. Ingen. Ja, rådjur, älgar.
Precis, älgar. Känner en sån också.
Ja. Och det är det här. Det här är vad vi låter blivande föräldrar få genomlida idag i Sverige. Det är helt befängt.
Det känns ju som att vi har backat bandet så många år de senaste åren.
Absolut. Och att jag blir ju så ursinnigt förbannad när det återigen i samhället ska dras ner på kvinnorna.
Tror du att vi hade haft samma fråga om det här hade, om det var männen som hade fått barn? Tror du vi hade suttit och haft en diskussion
om
då?
Om alla hade sett mitt leende nu.
Ja, öra till öra.
Ja, men alltså, självklart inte. Nej. För det är ju också det här att män har under lång tid backat män. Nu måste vi kvinnor backa kvinnor. Det handlar om att vi systrar måste backa varandra. Och vi måste ta den här valfrågan och låta den prioriteras högt i valet. För nu är det lite tyst om den igen.
Jag tänkte säga, har du hört något parti prata om den här frågan?
Absolut. Men också är det så här. Jag vill ju att någon ska säga det som de menar det. Man vill ju att då också ska de säga så här, vi kommer öppna BB igen, eller vårat parti kommer lägga så här och så här mycket pengar på förlossningsvården. Och så vill man se planen bakom det. Ja. Man vill höra hur de har tänkt, hur de har resonerat, hur genomförandet ska faktiskt ske. För det får ju inte heller bara bli ett vallöfte som inte hålls. Utan jag hoppas verkligen att BB-ockupationen nu, som är ursinnets kraft som kommer från Ådalen, ger oss politiker som måste hålla sina vallöften. Att de fasen i mig inte vågar bryta vad de lovar. Och jag hoppas verkligen att vi får politiker som säger vad de menar och håller det de lovar.
Man tappar, alltså jag tappar orden hela tiden. För det, man blir så ledsen och man blir så förbannad. Och man blir så här, hur kan detta få ske?
Mm. Ja, men så är det ju. Men jag tycker också att det är fantastiskt. Och det man verkligen vill lyfta i den här BB-ockupationen, det är ju hur fantastiskt, alltså mycket glöd, styrka och passion det finns i invånarna i Ådalen. Och jag menar, vi har ju fått stöd från hela världen också.
Mm.
Nej, och att det är ju så här, i ockupationen, när man kommer in då i själva entrén, så finns det då en TV där som ett företag har sponsrat med. Vi har kaffemaskin som ett företag har sponsrat med. Vi har luftmadrasser som företag har sponsrat med. Vi har företag som har anställda där på arbetstid som sitter pass.
Nej, jo, vad men, häftigt.
Ja,
men, heja er företagen.
Ja, men verkligen. Så att stödet finns ju från alla håll och kanter och invånare. Det stödet vi saknar, det är från våra politiker som faktiskt har fattat det här beslutet att lägga ner BB.
Om man vill hjälpa till på något sätt. Mm. Man kan ju såklart anmäla sig till ett pass. Och det är så att man passerar Sollefteå.
Exakt, och är det så att man ska ut på sommarsemester, varmt välkommen och kom och ta ett nattpass. Det är ju liksom gratis boende. Ja, men det är ju det. Gratis husrum. Och det är liksom alla möjliga. Då får man sova en natt på sjukhuset i Sollefteå, entréhallen.
Förstår alltså, det minnet för barnen.
Det är det. Det är så många, vad jag, nu när man har, nu är ju Vincent 1 år då, så han kommer ju kanske inte komma ihåg det så väl.
Nej.
Men de som har typ 7-åringar, 8-åringar, 9-åringar som faktiskt får förklara också att det här måste vi göra nu för att politikerna har tagit beslut som vi inte vill. Förstå att man är uppfostrad i det så pass tidigt.
Ja.
Fattar du vad framtiden alltså, har att vänta?
En stark framtid
framför oss. Jag hoppas verkligen det. Och jag hoppas att, som sagt, det här är ju norrlänningar då, som fostras.
Ska inte bråka med norrlänningar.
Man ska inte det. Vi är tjuriga. Och det var som jag sa första kvällen till tidningarna. Ja. Vi kommer tjura ut landstinget. Det hade jag ingen aning om då, men det har jag en aning om nu.
Ja.
Det kommer vi. Och sen skulle jag verkligen vilja att man liksom lyfter förlossningsvården och frågorna till politikerna inför valet.
Om man inte kan komma förbi Sollefteå, om man inte har vägarna förbi, finns det något annat sätt man kan, du sa att man kan prata om det.
Ja, men det är ju
hur ska vi prata om det? Hur ska vi lyfta den här frågan igen?
Ett, så skulle jag vilja att du liksom tar tiden och funderar, hur är det hos mig? Hur är det där jag bor? Går mina barnmorskor? För nu säger jag mina, för jag anser att de är Sollefteå och mina.
Ja.
Nej, men hur går det för mina barnmorskor? Går de på knäna? Behöver de stöd?
Utan de skulle man ju gått... Jag vet inte vad jag skulle
gjort. Nej, men det går ju inte ens att tänka på. Alltså, det går inte.
Nej, det finns inte.
För det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och sen är det också viktigt, tycker jag, att hitta ett parti som också engagera sig i de frågorna. För att om ett parti är tyst, det är ju inte samma sak som att de inte tycker någonting.
Nej.
Utan då måste man också ifrågasätta.
Mm.
Och vad är det för politiker som inte skulle vilja prioritera förlossningsvård? Mm. För att det är ju som jag sa till dig, att allting finns. Det är bara att öppna Sollefteå BB igen. Mm. Och sen är det också det, för ställ frågan till oavsett politiker vart i landet, öppna Sollefteå BB igen. Och det handlar ju inte heller om alltså, att politikerna då, att vi skulle bara, åh, där fick ni era jävlar, det är inte det. Utan då skulle det vara allt är förlåtet. För det är det handlar om.
Nu, en fråga jag har till dig.
Mm.
Det är lite fortfarande angående på det här spåret. För det är så här, du har ju Vincent.
Ja.
Har du och Ludde pratat om syskon till Vincent?
Jag har ju sagt att jag inte vill föda i bil och jag vill inte ha min sambo som barnmorska. Så nej, syskon är inte på horisonten. Och sen så är det också det, varje historia man hör över det här pusslet. Jag känner inte att det är värt det, eller jag känner inte att jag är där än. Men sen kanske i framtiden att längtan efter syskon blir större. Men då kommer jag också välja mig till ett annat landsting.
De som ska föda barn nu i Sollefteå.
Mm.
Vilka frågeställningar tror du att de går igenom i sitt huvud?
Alltså jag kan säga att det blir väldigt tydligt i de här berättelserna. Man måste pussla med logistik, alla komplikationer som uppstår. Jag tror att de får ta in jättemycket intryck och från andra människor som talar om för dem hur det har varit för någon som de känner, som känner någon. Och jag tror att man får bära otroligt mycket under en graviditet. Och jag tror också att precis som jag sa tidigare, om jag ska referera tillbaka till det, att jag brydde mig jättemycket om mig och min bubbla. Jag tror att det är liksom det man går runt och funderar på. Man funderar nog inte på hur det är för nästa, utan man tänker mer, tänk om det händer mig.
Jag blir ju ändå väldigt inspirerad av din berättelse kring BB-ockupanterna. För att det visar ju ändå på den här kraften som finns i Norrland. Och kanske en av anledningarna till att man väljer att bo i Norrland ändå. Vad skulle du säga är det bästa med att bo i Norrland?
Alltså jag tänker jättemycket att, för man måste ju verkligen rannsaka sig själv när man väljer att skaffa barn. Vad är viktigt för mig och vad vill jag föra vidare till kommande generation? Och då är det närheten till naturen. Att ha naturens energi och kraft nära en. För det gör saker. Att kunna blicka ut över ett öppet vatten. Eller krama ett träd. Alltså nu låter man ju flummig. Ja. Men alla förstår vad jag menar.
Ja.
För det gör ju en bubblig. Det finns kraft i naturen.
En dag i skogen och sen är man ju hel.
Ja, men man är lugn. Och det är det. Jag vill ju att Vincent ska växa upp med de utflykterna. Att det alltid ska finnas nära i hans liv. Och att det viktigaste av allt också, för att Vincent ska må bra, så måste han ha två föräldrar som mår bra. Och både jag och min sambo har testat att bo på massor av andra ställen. Och vi har båda två provat bott i städerna, för det skulle man göra eftersom centraliseringen så åt den att göra det. och man kände sig aldrig hel. Men när vi flyttade hem till Sollefteå, då bestämde vi oss att, eller ja, man känner ju i hela kroppen, det här vi ska vara.
Veckans tips. Nu hoppar vi till veckans tips.
Ja!
Vad har du för tips att dela med dig av till alla småbarnsföräldrar där ute?
Ja, nu kommer det här ett amningstips.
Underbart!
Ja, och att nu är det så här att eftersom jag är danslärare så har jag mycket tanke på liksom, för det man tappar när man börjar amma, det är hållningen.
Oh ja.
Alltså den är ju liksom, axlarna är ju helt framåt roterade. Mm. Och då har jag ett tips här, när man ska ligga amma på natten. Då ligger man ju på sidan. Och så sen låter man ju barnet oftast amma det bröstet då som är närmast madrassen. Då vill jag att man tänker med den övre armen att man har en kudde bakom sig. Som man då kan lägga den armen på. Så man ändå får en öppning i det övre bröstets bröstmuskel. Vilket betyder att man sträcker ut och så kan man liksom slumra till där. Och det känns ändå ganska bra för då har man fått en liten utrotering. Och jag gillar de här långa kuddarna som är 90 centimeter långa och så är de ju 50 höga. För de liksom, ja, de kramar runt hela efter min ryggrad då. Så kan jag hela tiden ha, det är som ett armstöd.
Det låter ju fruktansvärt skönt.
Det är ju det. Det är ett armstöd fast när du ammar. För jag tänkte hela tiden när jag låg och ligga ammade Vincent bara, men vart ska min övre arm vara?
Ja.
Vart ska jag ha den? Det kändes ju inte bra.
Nej.
Och då bakom mig. Alltså jätteskönt.
Ja,
så det tipset vill jag dela till alla som ammar.
Jag tänkte, jag kanske får filma dig när du visar det här.
Exakt.
Och sen lägger vi upp det på Facebook-sidan som heter Norrlandspäron.
Ja.
Så förstår man precis vad du menar.
Ja, det är ett grymt tips.
Jag vill ändå knyta an till det vi har pratat om idag. Så mitt veckans tips är att gilla sidan Ådalen 2017.
Exakt, på Facebook.
På Facebook. Mm. För att det känns som när man är med där så glömmer man inte bort det.
Nej.
För att det dyker alltid upp bilder i flödet. Och man får alltid små berättelser.
Man får känna på kraften.
Man blir peppad av att bara se vad ni gör där.
Och att det finns en ljusare framtid.
Så gör så, gå in och gilla den Facebook-sidan. För att då kommer vi inte glömma bort hur viktig den här frågan är. Men tack, tusen tack för att du tog dig tid att berätta den här historien. Och nu ska vi hjälpa er att kämpa. Och oss själva att få den vård vi faktiskt förtjänar.
Yes, vi ska ha förändring efter valet.
Absolut, det kör vi på. Girl power.
Ja, verkligen. Tack för att jag fick komma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.